Hej alla rollyssnare och välkomna till ännu ett program i serien Politik i fokus. Jag heter Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna. Och i studion har jag tre stycken gäster med mig. Först till vänster om mig så sitter
Katarina Rath från Centerpartiet.
Välkommen.
Tack.
Och sen har vi
Björn Stenqvist från Miljöpartiet.
Välkommen du också.
Tackar.
Tony Thorén från Liberalerna.
Tony, får jag säga välkommen tillbaka. Det var en stund sedan du var i studion, men du har varit här tidigare. Ja. Absolut. Okej, tack ska ni ha för att ni är med idag. Vi har lite olika ämnen vi ska prata om idag. Jag tänkte vi tar någonting som är rätt så aktuellt faktiskt. Det gäller Barnsjöskogen. Vad är det som händer här, Björn, egentligen?
Ja, det händer ju tyvärr inget. Den korta historien är ju att vi hade ju länge planerat ett naturreservat när vi var med och styrde tillsammans med Socialdemokraterna. Sen när Socialdemokraterna tog över makten med Moderaterna så stoppade de planerna, tyvärr. Och sen så har de ju hittat på det här lite plojiga att de ska inrätta ett friluftsområde, vilket det redan är, och det innebär noll juridisk skydd. Så det är inget skydd av området. Och det här har vi ju debatterat några gånger och lagt förslag från flera av oss oppositionspartier. Men det senaste vi har sett här, det är att sossarna i Tyresö kampanjer med budskapet "Vi skyddar naturen vid Barnsjön". Och det är ju direkt vilseledande eller till och med lögnaktigt, för det gör de verkligen inte. För att skydda naturen behöver man ju något som ger ett juridiskt skydd, alltså ett naturreservat.
Mm, precis. Vi ska ju säga det att det var ju nästan två år sedan nu ungefär man stoppade den här reservatsbildningen. Och sen har man ju då gått ut med det här friluftsområdet och man ska till och med inrätta det. Det låter ju väldigt fint. Men som sagt, det ger ingen skydd överhuvudtaget. Och man påstår ju till och med i den här lilla foldern som man delar ut till folk då att man på det här sättet ger ett långsiktigt skydd.
Ja, precis. Och det är ju helt felaktigt. Man kan ju såklart komma till olika slutsatser från olika partier om man vill ha ett naturreservat eller inte. Vi alla partier här är ju varma förespråkare av det. Men då behöver man ju stå för det från Socialdemokraternas sida. Då behöver man ju säga nej, vi vill inte skydda naturen. Ge det här långsiktiga skyddet. Men det här att säga nej till naturreservat men ge intrycket av att man gör skydda naturen, det är ju direkt vilseledande. Så det blir upprörd över att de inte kan vara ärliga och tydliga mot Tyresöborna.
De försöker också problematisera det här med naturreservatsbildning som att det skulle medföra massa restriktioner för friluftsliv och tillträde och sånt här. Ligger någonting i det här?
Det har vi ju faktiskt inte sett, utan att det handlar ju om hur vi formar våra föreskrifter när vi bildar ett naturreservat. Så där är det ju väldigt viktigt att vi tillsammans sätter oss ner och formulerar: vad har vi för behov hur används området i dagsläget så att det inte blir några större begränsningar för våra medborgare, men ingen påverkan på natur och miljö. Mm. Det är det vi vill skydda och behålla för framtida Tyresöbor.
Ja, absolut. Och sen är det här med de aktiviteter som man säger skulle kunna få restriktioner. Det ska vara orientering och scoutverksamhet och allmänhetens tillträde och sådär. Vad säger vi om det egentligen?
Nej, men för många verksamheter så är det ju en tillgång att det är ett naturreservat, för att man vet tydligt vad som gäller och inte. Man behöver inte göra någon krånglig ansökan eller så, utan man kan bara följa föreskrifterna. Men sen är det ju långsiktigt, så är det ju speciellt i Stockholmsregionen där det är så högt tryck på att bygga, så är ju det långsiktiga skyddet för friluftsliv och sport är ju att man skyddar naturen, att den inte exploateras och bebyggs. Ja, men jag har själv en gammal fot in i orienteringsvärlden och min pappa orienterar en massa, och det är väldigt tydligt att de allra flesta orienteringstävlingar i Stockholmsregionen sker ju i naturreservat, för det är den skogen som oftast finns kvar runt om i våra kommuner. Så det går att utforma kloka föreskrifter som Katarina är inne på, där man kan både skydda naturen och möjliggöra så mycket som möjligt av friluftsliv och idrott och sådär.
Ja, absolut. Och vi vet ju att en del av de aktiviteter som man då påstår kommer att begränsas i Barnsjöskogen, det är ju sånt som går alldeles utmärkt att utöva i Alby friluftsområde, som då är naturreservat också. Till exempel orientering och det. Och några stortävlingar och orientering, det är ju knappast aktuellt i Barnsjöskogen. Det är ju en ganska liten skog, så att den kanske räcker upp till de som är 15-16. Sen blir ju banorna för korta, helt enkelt.
Ja, men precis. Och sen så När det gäller den här frågan om exploatering så där så påstår ju styret med Socialdemokraterna och Moderaterna att nej, det finns inga byggplaner, och det säger de också i sitt flygblad här. Men vi vet ju ingenting om framtiden. Även om det inte finns några direkta byggplaner de närmaste åren, så kan det komma en ny politisk majoritet, nya politiker, och då kan man ju liksom hinna ställa till med ganska mycket skada och börja speciellt nagga i kanten. Det är ju den största risken. Inte att man direkt liksom exploaterar hela strandkanten runt Barnsjön. Men det är att man börjar ta av utkanten, och sen steg för steg för steg för steg så har man minskat det här värdefulla området.
Ja, precis. Och vi kan ju se de första tecknen på det är att det här så kallade friluftsområdet faktiskt är något mindre i kanten då än vad det tänkta naturreservatet skulle bli. Så att den här naggningen i kanten har egentligen redan börjat, även om det inte finns några byggplaner.
Verkligen. Jag ställer frågor om det i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden där jag är ledamot, fick inte så jättetydliga svar på varför det här så kallade friluftsområdet är mindre än det tänkta naturreservatet. Och vi har ju också flera av oss ställt frågor till styret i kommunfullmäktige om det här. Varför har man tagit bort de här bitarna? Vi får ju inget alls tydligt svar där. Så det är en stor risk att man tänker att ja, det kanske inte är här vi ska bygga närmaste året, men att styret vill att hålla dörren öppen för att exploatera där.
Precis som jag ser det, så istället för ett naturreservat har vi nu fått ett markreservat för framtida exploatering faktiskt. Och det var inte riktigt det som var meningen faktiskt. Okej, vi kanske ska lämna Barnsjöskogen för det här programmet då. Men vi pratade om Socialdemokraterna och Moderaterna som styr tillsammans. Och det är precis vad som sker i Tyresö, men det sker också på andra håll i landet. Och det är så pass vanligt nu att det till och med hålls ett seminarium om det. Och du var med på det också, Björn, va?
Ja, precis. Ja, jag var med och lyssnade in digitalt. Det var intressant. Det var väl lite vinklat kanske. Det var tydligt att de som höll i det var ganska positivt inställda till S- och M-styren. Och resultatet där kan man väl säga att det var en statsvetare som hade intervjuat socialdemokrater och moderater från runt om i landet. Och generellt så var väl de ganska nöjda med det. Ja, och det kan man väl förstå. De är ju lika partier på många sätt. De kan ju ibland nöja sig ganska mycket med att förvalta det som finns och kanske inte vill utveckla kommuner och samhälle jättemycket. Men det perspektivet som saknades, tyckte jag mycket på det seminariet, var hur blir det för demokratin? Hur blir det för oppositionspartierna? Hur blir det med insynen? Och där har vi ju sett att det har försämrats tyvärr drastiskt i Tyresö. Att det är många beslut som sker mer i det dolda i korridorer. Man har inte öppna styrdokument och strategier. Vi i oppositionen har ju fått svårare att verka på flera sätt.
Precis. Och i den mån då det fattas några beslut alls. Vi ser det i både kommunstyrelsen och nämnden att det är väldigt få så att säga, beslut och ärenden som drivs av styret. Så att säga. Det är en sånt som kommer mer med årscykeln eller som är lagstadgat och så. Ja, vi ser ju det här i alla nämnder att det inte händer så mycket faktiskt. Hur ser du på det här, Tony, i din nämnd?
Ja, alltså det som har hänt sen man gick ihop med Moderaterna så är det ju så här att man är lite kortsluten i nämnden. Man får inte den informationen som man fick från början då, tidigare. Så att det händer saker, men man får inte reda på saker.
Nej, precis. Man tar korridorsbeslut istället för att lyfta upp dem i nämnden. Ja. Med det lilla som händer faktiskt. Vad säger du, Katarina?
Alltså det som jag upplever är att det tas, precis som du säger, väldigt många beslut i korridorerna och inte i de officiella kanalerna där vi alla deltar i nämnder och i kommunfullmäktige. Och sen bara som en sak, jag såg att Moderaterna ville ta för sig äran att vi ska ha utskänkningstillstånd för fotbolls-VM. Och det är ju någonting som jag i alla fall har förstått har tagits via SMOF, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Det är ingenting som har tagits politiskt, så det är ju ingenting som det politiska styret har varit ansvariga för på det sättet. Så att det är väldigt mycket snack och väldigt liten verkstad. Vi ser också väldigt mycket beslut om arbetssätt snarare än politisk politiska förslag.
Nej, precis, och det är väl så typiskt att de tar äran åt sig för saker och ting som har legat i röret väldigt länge. Kanske både en och två mandatperioder. Det vi ser händer på byn, det är ju naturligtvis bygget av Bäverbäcken, och det är någonting som Socialdemokraterna och Moderaterna har drivit långt tidigare tillsammans, skulle vi säga. Vi ser också bygget av Njupkärs nya skola, och det är alla partier överens om. Positivt är förstås också utvecklingen på Lindalshöjden. Och det finns det inte heller några politiska konflikter ute kring, och inte några större i alla fall. Och det har ju varit på gång sedan länge också. Det var ju 10 år sedan vi köpte den här marken nu. Men i övrigt så händer ju ingenting. Så att, ja, man brukar säga att det ger stabilitet med M och S i styren. Och det kanske är sant då.
Eller stagnation.
Stabilitet, ja precis, i bemärkelsen stagnation faktiskt. Mm. Det är det vi ser nu. Vi märker det när vi gör de här programmen också. Det är liksom väldigt få nya såna här politiska förslag från styret som vi överhuvudtaget kan diskutera. Utan det är andra saker som kommer upp på dagordningen.
Våra förslag.
Våra förslag, precis. ytterligare någonting som faktiskt händer nu då, det är ju ändå omsorgsboendet i Strand som vi väntar på. Vad säger vi om det, Tony? Vad är läget för det här egentligen?
Ja, läget är ju det att planeringen och igångsättandet håller ju på. Men nu är det ju så här att man har sagt 2028 från början, men jag tror inte riktigt på det, eftersom att det tar ju mellan 6 och 8 år innan man har ett äldreboende, seniorboende eller särskilt boende på plats.
Mm.
Och den här frågan har ju draggat lite, så att jag säger så här, va? När det gäller från ax till limpa så har gästen kanske varit lite för länge på gäsning. Men det är ju så att det där blir ju ett väldigt fint boende som kommer att ligga i framkant, som kommer då erbjuda lite guldkant för boenden som bor där.
Ja, vi är väldigt tacksamma för det, för jag har ju drivit den här frågan om att vi ska ha omsorgsboenden i alla kommundelar. Och hade vi fått bestämma så hade jag varit på plats redan idag. Men det här draggade ju ut väldigt mycket på tiden, för att Socialdemokraterna, när vi trepartistyrde tillsammans med dem, de snöjade in fullständigt på det här med att bygga ett äldre omsorgsboende på Björkbacken igen, eller bygga om, eller riva och bygga nytt, vad vet vi. Men det blev i alla fall ingenting. Inte i närtid i alla fall. Nu fick vi höra från Moderaterna i fullmäktige här att det här låg minst 10 år framåt i tiden, enligt Tyresö Bostäders ordförande Mats Fält då. Sen fick vi andra besked från Socialdemokraterna att det här är på gång när som helst. Vad säger vi om det här?
Nej, men det är ju väldigt otydliga besked. Eller så här, om man ser på underlagen som kommer, vad som används, hur lokalerna används idag. Om man ser på Socialdemokraternas egna valprogram där de inte alls nämner något vård- och omsorgsboende i Björkbacken, vilket ju har varit en huvudfråga för dem tidigare, då är det ju tydligt att det verkar ju inte bli av alls, eller inte bli av på minst ett decennium. Men det jag tycker återigen, det här med att vara tydlig och ärlig mot väljarna, för mig framstår det tydligt att Socialdemokraterna vill inte äga det beslutet. De vågar, vill inte stå för att nu har vi behövt tänka om. Det blev för dyrt, det blev för svårt att bygga om det här gamla utdömda vård- och omsorgsboendet. Vi måste tänka nytt. Utan de försöker ju bara få frågan att dö ut. Och sen så pratar de om ett äldrecentrum istället. Och det är ju positivt mycket att man bygger korttidsplatser och sådär. Mm. Men det är något helt annat än ett vård- och omsorgsboende.
Ja, precis. Ja, men det kan ju vara ett väldigt bra lokalutnyttjande faktiskt, med korttidsplatser och den typen av saker. Vi har ju också många ukrainska familjer som fortfarande bor där. Och vi från Liberalernas sida har ju föreslagit studentbostäder, att det skulle kunna vara någonting på sikt där. Och det ena kanske inte utesluter det andra heller faktiskt. Men det blir dyrt med ett nytt omsorgsboende där. Och nu när vi får det här i Strand så har vi ju några år på oss faktiskt att tänka efter hur vi ska göra framöver.
Nej, men precis. Som Tony är inne på så tar det ju väldigt lång tid från att man börjar planera till att ett nytt vård- och omsorgsboende är på plats. Och nu har vi ju Strand som sagt som är på gång. Men med en allt åldrande befolkning är det ju möjligt att vi kanske behöver mer också i framtiden. Men då är det en annan plats vi ska titta på för det, och inte Björkbacken. För det är inte ett smart utnyttjande av lokaler och resurser att bygga om något gammalt, utan då är det bättre att bygga nytt.
Ja, och så finns det ju en par till som du insyltat till det här. Det är ju Tyresö Bostäder då, som äger fastigheten. Och den har ju aktualiserats igen då från Centerpartiet. Ni har ju lagt en motion här nu om ett nytt ägardirektiv till Tyresö Bostäder.
Ja, vi har ju sett den här renoveringsskulden bland annat som bolaget har till stora delar av sitt bestånd, men speciellt till Graningsringen. Där det krävs enorma upprustningar både invändigt och utvändigt, och vi är väldigt rädda att man har väntat alldeles för länge nu. Och det kommer bli, risken finns ju att det blir väldigt omfattande renoveringar som sagt, och att de kommer att bli väldigt kostsamma, och vi är också då rädda att det kommer att falla på de boende.
Mm.
Hyror kommer att ökas. Det kommer att driva folk från sina lägenheter i värsta fall. Och då vill vi att med det här ägardirektivet, vårt förslag på ägardirektiv, att man ska vara varsam i planeringen och se till så att det bara är renoveringar som verkligen behövs och inte är för dyra då.
Mm. Ja, vi ser den här sammanblandningen med Tyresö bostäder och kommunens ekonomi. Den har ju förekommit länge nu när det gäller Björkbacken och de utredningar som har funnits där. Och det är ju väldigt nästlat det här också med boendet i strand som vi bygger. Att det är liksom kommunal mark som Tyresö bostäder hyr och bygger på, och sen hyr tillbaks fastigheten då till kommunen. Och så är det driften också. Så det är lite komplicerat faktiskt. Om vi går in lite mer i valmoner då. Så det förekommer en hel del paneldebatter nu faktiskt. Jag har själv varit med på några stycken. Men det var en som du var med på, Tony, också den 4 maj. Vad handlar den paneldebatten om?
Den handlar ju egentligen om seniorernas villkor i kommunen. Och hur de ställer krav på oss politiker. Vad de vill ha i kommunen.
Mm. Vem var det som arrangerade den här debatten?
Typ? Det var SPF och PRO, och även tror jag faktiskt Seniornet var med på banan där.
Tre stora aktörer här.
Tre stora aktörer, ja. Och det var en väldigt givande och bra diskussion. Och det var inte höga toner som det brukar vara i kommunfullmäktige, utan det var mera låg debatt på tonerna, men det var givande. Det kom fram mycket av vad de ville ha och vad det är för krav de ställer på kommunen. Och med all rätt så har de vissa punkter som är rätt. Det kommer alltså att bli lite knepigt med särskilda boende, lite knepigt med platser i framtiden. Och det beror ju på en viss eftersläpning och planering och byggande.
Mm. Om man är äldre idag och behöver en plats på ett omsorgsboende, får man plats i Tyresö? Och hur långt det tar och hur ser det ut?
Än så länge så kan man ju ordna platser i Tyresö kommun. Men ju mer underlag det blir för särskilda boenden, desto närmare kommer det faktum att vi måste hyra in platser från kommunen runt omkring.
Mm.
Så att det är ingen bra situation.
Nej, just det. Och det kan kanske inträffa då innan det nya äldreboendet i stranden på plats då?
Det är jag ganska övertygad om tyvärr.
Ja, precis. Och det är lite tråkigt, för att det är inte så att folk kanske bor många, många, många år med äldreboenden, utan man har en kortare tid där, och då är det väldigt tråkigt om man ska behöva hamna i en annan kommun. Tråkigt för en själv och tråkigt för de anhöriga.
Så att säga. Sen så var det ju så att det kom ju fram att huvuddelen vill bo kvar i kommunen, och det förstår jag.
Ja, det är inte så konstigt faktiskt. Nej. Det känns ju väldigt naturligt. Det är ändå skönt att höra att debattklimatet är bra på de här paneldebatterna. Jag har samma erfarenhet när jag var på Företagarnas paneldebatt och Tyresö Näs Villaägarförening. Välskötta debatter, ett sansat debattklimat och förhoppningsvis ganska klarläggande för de väljare som är där. Hur mycket folk var det på den här debatten, tror du ungefär?
Ja, jag räknade ju inte alla, men rummet var fullt och det var den stora lokalen på kornhjulet, så att
ja,
det var
första,
nog ganska många.
Ja, det rymmer ganska många faktiskt. Så det var ju väl spenderad tid då, både för åhörarna och politikerna.
Ja, det var det. Och jag tycker så här, att de här debatterna anordnas ju var fjärde år, och på något sätt så sammanfaller de ju då med valet. Jag tycker att sådana här debatter skulle man kunna ha varannat år, för då har också partierna chans att säga vad de har gjort.
Mm,
de här debatterna går mer ut på vad man vill göra, och sen så faller allting i tystnad i 4 år. Så att gärna 2 år emellan, då kan man redovisa vad man har gjort.
Vi kan väl göra det som ett medskick till arrangörerna. Jag är helt säker på att politikerna gärna ställer upp på paneldebatter.
Jajamän.
Inte bara valåret faktiskt. När vi är inne på valfrågor då, det här med träffpunkter är ju en diskussion. Vi såg ju nu på senaste fullmäktige att det är flera partier än vi som sitter representerade här i rummet som lägger motioner om träffpunkter. Det kommer ju en motion från Sverigedemokraterna mer generellt om träffpunkter och sen från Vänsterpartiet som handlar just om sommarträffpunkter. Men det här avslogs ju av styret på senaste fullmäktige, de här motionerna också så att säga. Vad tycker vi om träffpunkter?
Jag tycker det är väldigt bra. Vi ser ju att det finns en ensamhet bland äldre. Och vi i Centerpartiet tycker att det är en väldigt fin idé att hitta ställen för träffar för äldre. Men vi ser också att det kanske ska vara på föreningsnivå. Att utförarna ska vara föreningar. Det kan ju också vara i någon form av IOP kanske.
IOP får du nästan förklara.
Hjälp mig.
Det står för idéburet
partnerskap.
Idéburet offentligt partnerskap. Precis. Ja. Mm.
Men där intresseföreningarna får driva frågan.
Precis. Ja. Vi från Liberalernas sida har vi pratat här att det är viktigt att ha träffpunkter i alla kommundelar. Har vi det, Tony, då?
Nej, det har vi inte. Vi har ju en träffpunkt i Tyresö centrum och sen finns det en miniträffpunkt, kallar jag för, i Trollbäcken. Men den är inte bemannad dagligen och den är bara bemannad ett par timmar.
Mm, precis.
Så att nej, det har vi inte, och det är viktigt att ha i varje kommundel, för ensamheten, den bryts med en träffpunkt och det är viktigt att bryta det för seniorerna. Det är många som sitter ensamma i sina hem och inte har någonting att göra, då är en träffpunkt i närheten en jättebra ställe att gå till.
Mm.
Så, nej, träffpunkt i varje kommundel, ja.
Det är jättebra, det förstår jag. Och sen också det som du nämnde, Katarina, det finns ju också väldigt mycket föreningsliv faktiskt för de äldre också. Men det kanske är så att en träffpunkt kan vara en bra inkörsport till det, så man får kontakt med den här typen av aktiviteter också. Hur tänker ni om det här, Björn?
Nej, men vi är också väldigt positiva. Vi var ju med tillsammans med andra partier och drev fram den här första träffpunkten, Kopp och Själ. Och vi är väldigt nöjda med hur det har fallit ut. Så det borde vi absolut utöka. Sen om jag kan slänga in en annan sak kopplat till äldres situation i kommunen, som jag också lyfte på den här debatten. Det är ju att det är såklart väldigt viktigt att vi har bra äldreboenden, men det behövs också andra boenden för äldre. Det kan kallas olika saker, trygghetsboende eller 55 plus boende. Och det tror jag verkligen skulle vara en bra grej, både för den äldre som kanske bor i en större lägenhet eller bor i en villa och känner att det här är för stort och man orkar inte gå i trapporna eller ta hand om trädgården längre. Då behöver det finnas ett bra och attraktivt alternativ att flytta till. Också något där det kanske inte blir för höga månadskostnader, men där en del kanske då, speciellt om man kan sälja en villa, har ganska mycket kapital som man kan lägga in, men man kan inte ha en hög månadskostnad. Något som är anpassat för det där så att det ekonomiskt blir rimligt. Och ett sånt boende där det finns bra just gemenskap och träffpunkter inom boendet, där det är tillgänglighetsanpassat, där det kanske finns någon typ av extra service eller stöd, även om man inte behöver omfattande stöd från hemtjänst eller senare om man bor på ett vård- och omsorgsboende. Så förutom att det här tror jag vore något bra för många äldre att hitta det här, så ser jag också att det skulle göra en stor nytta för liksom flyttkedjor och hela pusslet för boende i kommunen. För har man då någon äldre som bor stort i överkant, som inte behöver sin kanske ganska stora villa, och de flyttar någon annanstans, jo, men då frigörs ju plats för till exempel barnfamiljer, som ju många vill ska flytta fler till Tyresö. Och det tror jag kanske kan vara ett effektivare och snabbare sätt att få fram så att säga fler tillgängliga småhus, som ju styret är väldigt inriktade på. Om vi ser då till exempel planerna för byggnationer vid Apelvägen i Strand, så var det tidigare planer på sånt här 55 plus boende. Men nu så är det väldigt ensidigt inriktat på att bygga småhus. Men där tror jag att det börjar lite i fel ände. Utan det är klart att vi kan bygga lite småhus där. Men att det är också bra att få till sådana trygghetsboenden eller 55 plus boenden.
Ja, just det. Med småhus då. Vi får ju fler småhus i Tyresö genom de här omvandlingsetapperna i Östra Tyresö. Och sen har vi ju rätt mycket småhus ändå. Vi tycker att det är bra med fler småhus om man kan hitta lämpliga ställen för dem. Det vi har sett styrets försök hittills har ju varit ganska taffliga faktiskt. Att få till det här. Men flyttkedjan är viktigt. Tony, vad säger du?
Ja, det handlar inte om byggandet, men vi får inte glömma bort en grupp när det gäller omsorgsfrågor och träffpunkter. Det är ju de som tyvärr har någon funktionsnedsättning. De behöver också träffpunkter, och nu är det ju ordnat så att man kan utnyttja den här kopp och skäl till även träffpunkter för den gruppen, och då kallas den Myggan och har kommit igång.
Då kallas den för Myggan. Är det liksom samma lokal fast olika tidpunkter, och hur fungerar det här?
Nej, olika tidpunkter. Kvällstid så har Myggan tillgång till lokalen.
Ja, just det. Finns det behov av likadant där, att det kanske finns behov i flera kommundelar? Eller?
Ja, absolut.
Ja, så det finns definitivt en utvecklingspotential när det gäller område och träffpunkter här. Och en hel del... Vi pratar också om de här 55 plus boende. Det är väl bra om vi kan få till det också. Vi saknar ju det i kommuner idag faktiskt. Men det är ju som sagt en annan fråga.
Nej, men det som vi i Centerpartiet också ser som en väldigt viktig punkt, det är ju dialogen med våra seniorer. Och vi har ju ett råd, ett pensionärsråd, som just nu bara Moderaterna och Socialdemokraterna har varsin plats i. Det är en dialogplats, ska sägas. Det är inga beslut som fattas där, men det rådet används ju som remissinstans för att vi ska kunna fatta bra beslut i kommunen baserat på de behoven som den här gruppen av, som också som vi pratat om, växande gruppen har. Och där tycker vi att alla partier ska ha tillgång till en plats i den gruppen, i det rådet, för att ha en långsiktighet för kommunen. Vi vet inte vilka som kommer styra i framtiden. Och om alla får sitta med och vara med i dialogen och följa, så är det mycket bättre för Tyresö. Och vidare tycker vi också att vi borde införa en seniordag. Någon form av samling varje år i Tyresö, där vi kan samla kommun, medborgare, föreningar. Få till en årlig mötesplats.
Ja, det vore bra. Alltså, det är alltid bra att stärka gränssnitten så att säga, mellan politiken och civilsamhället. En sån här dag kan vara ett sätt. Och sen håller jag med dig också om de här råden. När vi ändå har en instans med råd och där det finns organiserat deltagare från civilsamhället. Det är lite märkligt att inte det hela politiska landskapet kan få ta del av den informationen och delta i den dialogen.
Så.
Ja, vi pratade ju tidigare om att det fanns motioner här inlagda på senaste fullmäktige, och ytterligare en sån motion som debatterades, som vi byter ämne lite grann här, det var ju det här med att vi inte har någon planberedskap för förskolor i centrumområdet. Det här är en motion från oss liberaler som då debatterades i senaste fullmäktige. Och problemställningen är ju den att vi bygger, alltså om vi summerar Bäverbäcken med sina 600 bostäder och Norra Tyresö centrum med planerat ungefär 1000 nya bostäder. Då har vi alltså 1600 nya bostäder, men ingen ny planerad förskolekapacitet. Vi hade en plan på förskola i Bäverbäcksområdet, men den föll därför att kommunen hade liksom inte rådighet över det, utan det var de privata fastighetsägarna fick styra över det, och då blir det ingen förskola. I Norra Tyresö centrum är ju läget annorlunda, där har vi rådighet över en del mark, men det finns inget intresse för styret att bygga en förskola där heller. Vad tycker vi om det här då?
Men vi från Miljöpartiet höll helt med Liberalerna i den här frågan. Det är klart att vi behöver ha förskolor nära där människor bor. Dels för att underlätta människors livspussel, men också av trafikskäl. För att ligger förskolorna för långt bort, så är det många föräldrar som för att få ihop det känner att nej, men jag behöver nog ta bilen. Men ligger istället på gång- eller cykelavstånd, så får vi en helt annan situation. Och det är viktigt att tänka på i hela kommunen, men kanske extra mycket i just centrala delar av Tyresö, där det är låga parkeringsnormer för bilar, vilket vi i Miljöpartiet tycker är positivt. Men det innebär ju att då måste vi verkligen underlätta för de som kan att kunna leva utan bil eller att inte behöva använda bilen varje dag. Så det här behövs ju verkligen. Och styrets motargument har ju varit mycket att vi vill bygga förskolorna naturnära och sådär. Och det är en bra ambition, absolut. Och de som vill prioritera det framför att ha det allra närmaste, de kan ju kanske välja en sån förskola. Men det går ju att få till en bra förskolemiljö även i de här centrala delarna. Det är nära till större grönområden, stora lekparker. Så jag är övertygad om att man kan fixa en bra förskolemiljö även i Norra Tyresö centrum.
Mm. Du nämner det här med P-talen där. Det är ju väldigt viktigt. Alltså, det finns ju en politisk diskussion om hur mycket parkeringsplats man ska ha per bostad. Och ni har ju er linje från Miljöpartiet. Vi tycker kanske att det ska finnas lite mer parkeringsplats i alla fall. Men oavsett vilket så kommer det alltid vara en förväntan på de som flyttar in i centrumområdet och likadant en förväntan från de som flyttar in att man ska kunna klara sig utan bil. Man flyttar in till en punkt där det är nära till kollektivtrafik, det är nära till handel och service. Och då förväntar man sig kanske också att även förskolan ska ligga inom rimligt avstånd. Och faller det, då spricker ju hela konceptet. Liksom. Så att vi tycker inte att det är en långsiktigt hållbar stadsplanering att bygga 1600 nya bostäder utan förskola. Kortsiktigt kanske man löser det här därför att det råkar sammanfalla med vi har låga barnkullar just nu i den åldern. Men det här är någonting som går upp och ner över tid. Och vi måste ju planera långsiktigt. Vi kan inte bygga ett samhälle som baseras på att vi ska föda färre barn. Strävan är ju snarast åt andra hållet. Vad säger ni från Centerpartiet?
Vi i Centerpartiet var ju också väldigt positiva till det här förslaget. Och precis just det här med att de måste ha en gård. Jag har pratat med många pedagoger som har tagit bort fasta installationer på gårdarna för att det har blivit så automatiskt nästan, nu är det här mina ord, inte pedagogernas ord, förvaring ute på gårdarna, att man bara släpper ut, att det inte blir någon uppstyrd verksamhet när man bara släpper ut barnen på gården. Det finns ju stora möjligheter med att ha förskolor med begränsade utomhusytor där personalen behöver använda sin kreativitet som vi vet att de har till att skapa utbildande utomhusvistelser. Alltså det finns stora möjligheter och jag känner mig bara jättepositiv till om vi skulle kunna få till något sånt här. Vi behöver inte ha en mall för att samma för Tyresö för skolan ska vara anpassad till varje område där den finns. Det är inte en för hela kommunen.
Nej, precis. I valfrihetens tecken så vill man ju ha både kommunala och privata utförare. Man vill ha kanske stora förskolor och små förskolor. De som ligger på nära avstånd eller kanske de som prioriterar det mer naturnära som vi är inne på. Och sen för att få en bra miljö, utemiljö, en förskola, då behöver man ju liksom inte bygga den i en skogsdung, utan det går alldeles utmärkt att bygga den på det som kanske idag är en asfaltsöken. Men då gör man ju om det området. Man planterar ju och fixar till. Det gör man ju för bostäder och självklart kan man göra det även för förskolor. Så det är ett märkligt resonemang. Jag tror att det här är någonting som vi kommer återkomma till kommunen, och jag tror att det är om man nu går igenom hela centrumutvecklingen utan att bygga eller planera för en förskola, även om man inte behöver bygga den idag, så det är ett grovt historiskt misstag när det gäller stadsplanering faktiskt. Väldigt tråkigt. Det finns också andra motioner i fullmäktige. Vi hade en hel räcka här av så kallade, jag kallar dem för trygghetsmotioner. Då. Ska vi börja med Centern? Ni hade någon generell motion om trygghetssatsning i Tyresö?
Ja, vår trygghetsmotion eller vårt förslag handlar om fältassistenter. Och vi tycker att det ska dels ett konkret förslag att det ska införas 2 stycken tjänster. Och sen utredas om vi behöver fler för att trygga ungdomarna i kommunen. Och fältassistenterna är ju de som rör sig ute i Tyresö och inne där ungdomarna är. Och fungerar som en vuxen kontakt som är jätteviktig nu när vi lever i väldigt oroliga tider. De kan behöva prata med någon. Så att, vi tycker att det är jätteviktigt att se till så att vuxen närvaro finns även för de äldre barnen.
Ja, vi får väl se hur det här tas emot sen av styret faktiskt.
Styret har ju pratat om att de vill införa det här, men på förra årets budget kommunfullmäktige så la vi ett yrkande om det här och då röstades det ner av styret.
Mm. Jag kan säga det också, att det här är ju främst arbetsmarknads- och socialnämnden som är ansvarig för det här då. Och där finns det ju väldigt stora underskott. Sen har det ju mycket, inte bara försörjningsstöd, utan det har ju orsaken, det vill jag förstår också, placeringar av problemfall då, som gäller gängkriminalitet och det. Och det måste man ju ta pengar till. Det måste ju få kosta egentligen, det du vill i korta läget. Men det långsiktiga här med fältassistenter, det är ju synd att man inte satsar på de här förebyggande åtgärderna lika mycket.
Ja, vi behöver ju tydligt satsa på förebyggande åtgärder samtidigt som vi reagerar och agerar på akuta situationer. Och vi såg redan 2024 stora kostnader för placeringar av ungdomar som hamnat i kriminalitet, och vi är nu i 2026, och jag tycker att nu är det inte längre en speciell situation, men nu är det ju en normalitet som vi behöver förhålla oss till, och då behöver man budgetera annorlunda än med buffertar. Mm. Utan ge förvaltning ordentligt med medel för att kunna vara reaktiva men också förebyggande.
Ja, just det. Ja, du använder ordet normalitet. Det är tråkigt verkligen att det har blivit så. Det här får ju inte bli en norm, så att säga. Det måste vi motverka.
Nej, men om jag bara får innan. Att det är normalitet nu, men vi kan ju ändra till en ny normalitet med åtgärder och inte plåster som jag tycker buffertar är.
Ja, jag kan bara hålla med om det som har sagts, för att vi tycker det är väldigt viktigt med de här tidiga förebyggande insatserna, och att man faktiskt redan i förskolan kan se var det finns varningssignaler, och sätter man in insatser redan då och kanske kan göra det tillsammans med föräldrarna och stötta dem istället för att det har gått långt och det blir mer av en konfliktsituation mellan socialtjänst och familjen och barnen, så vore det väldigt positivt. Så förutom att det blir bättre för alla berörda personer om man gör tidiga insatser istället för sena akutinsatser, så visar ju den här budgetfrågan också hur mycket mer ekonomiskt fördelaktigt det är för kommunen att göra de här långsiktiga satsningarna. Visst, det kostar med fältassistenter eller bättre kvalitet i skolan eller vad vi vill ha för någonting. Men alternativet är ju att ta de här enorma extra kostnaderna som jag har sett nu för just omhändertagande, olika typer av boenden och insatser för ungdomar som har, där det har gått alldeles för långt.
Mm. Mm. Ja, precis. Och sen är det ju också viktigt att man har väloljade samverkansformer. Vi pratar om SSPF, alltså den typen av samverkansformer. Vad är det ordet står för, SSPF? Skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Va? Mm. Precis. Och då kommer jag in på en motion som vi från Liberalerna har lagt också om blåljushus. Och det är ju ett sätt också att få samverkan mellan de mer organiserade aktörerna. Ett blåljushus förekommer på många håll ute i landet, och då samordnar man lokaliseringen av räddningstjänst, brandkår med polis, ambulans och kanske även andra aktiviteter då. Och det gör man ju kanske också främst för att spara pengar. Det blir ett effektivt lokalutnyttjande på det sättet. Men det blir också en samverkansmöjlighet när man har de här aktiviteterna så att säga i samma lokal. Och vi tror ju att det skulle kunna vara en fiffig lösning uppe på Lindalshöjden. Det finns ju redan idag planer på att eventuellt omlokalisera brandstationen dit. Och när man gör det kan man ju ta ett större grepp, tänker vi ju. Och fundera på om det kanske inte är där vi ska ha våran polisstation i Tyresö som alla efterfrågar. Och det kan ju finnas andra vinster också, så vi vill gärna ha det här utrett. Det finns en tredje trygghetsmotion också, och det är ju belysning i kommunen från Centerpartiet. Kort om den.
Motionen som vi har satt om belysning, det handlar om belysningen ute på Östra Tyresö. Och den har kommit till liv av en dialog med Tyresnäs villaförening som berättade om, de gav oss en rundtur på Östra Tyresö och visade hur området är, det definieras som tätbebyggelse där ute. Och då per automatik, så när vägarna byggdes, så byggde man upp belysning i linje med vad tätbebyggelse skulle behöva ha. Och det mitt ute där i landsbygden där det inte är tätbebyggelse helt enkelt. Så att det vi vill är väl egentligen att belysningen ska vara anpassad dels till de boende och hur själva området är uppbyggt, men också för djur och natur. Ja, då vill vi att man ska ta sig en titt på det här med belysning. Det var väldigt kort.
Väldigt kort om belysningen.
Men vi från Miljöpartiet tycker att det är ett utmärkt initiativ. Vi har tidigare föreslagit att man ska ha en belysningsstrategi i kommunen. Och det är väldigt mycket liknande tankar. Att dels så måste vi jobba med tryggheten. Att när man ska gå hem från bussen att man ska känna sig trygg. Men också att det ska vara, liksom, som du säger, en anpassad belysning. Belysning när det faktiskt rör sig någon där. Men när det inte gör det, då kanske man kan dämpa den eller byta färg eller så. Och som du säger, Katarina, att det också är väldigt viktigt med att djurlivet inte störs i onödan.
Mm. Vi från Liberalerna la en motion om odlingslotter. Och det är ju så att det finns ett väldigt stort tryck på att odla. Och det kan man göra i de här pallkragarna i stadsparken, det är en variant. Man kan också ha en odlingslott. Det finns ju till och med kolonistugor, dock inte i våran kommun då. Men det här med odlingslotter är någonting som är väldigt populärt och efterfrågat. Men vi kan inte riktigt möta den efterfrågan i kommunen. Och dessutom höll man ju på att snurra till det här ordentligt från styrelsesidan när man föreslog att man skulle bygga småhus på de befintliga odlingslotterna nere vid Gudån. Lyckligtvis drog man ju snabbt tillbaka det förslaget när man såg vad opinionen sa om det. Den lokala opinionen blev ju väldigt stark egentligen emot det här. Vi tycker istället att man ska expandera det här och ta fram platser för fler odlingslotter. Det finns sån mark som man kan använda för det. Fördelen med odlingslotter är ju att man skapar ju liksom ett, förutom folkhälsa och trivsel med att kunna odla, så skapar man också en beredskapsmöjlighet här, va? Och sen är det så att den här marken tas ju inte anspråk för gott heller. Skulle man behöva ha till ett annat ändamål i framtiden, så är det ju ganska lätt att konvertera odlingsmark till någonting annat. Så vi får väl se hur den motionen tas emot. Den sista motionen är väl ändå bara nämna. Det är Liberalernas Bring Your Own Bottle-motion. Det touchar ju lite det här med alkoholpolitiken. Hur är det egentligen? Ska man behöva betala 500-600 spänn för en flaska vin på restaurang? Eller kan man möjligen få ta med sig en själv under ordnade former? Vi får väl se hur den tas emot en vacker dag. Tiden går mot sitt slut, men jag skulle ändå vilja avsluta med en sak som jag tror ni gärna vill kommentera också. Det är ju faktiskt så att till slut nu så börjar ju denna ishall bli färdig. Det är det man gapar alltså äntligen. Alltså. Vi har tidigare spekulerat i vad den kostar, och det är ju som det är. Det är en bra bit över 400 miljoner i alla fall, vet vi. Och det kommer bli säkert en väldigt pampig invigning till hösten. Säkert före valet också. Med band som klipps och så. Och allmänhetens tillträde. Och det här är ett projekt som i stort sett alla partier varit inblandat i under en 10-12 års tid faktiskt. Men den råkar bli klar nu. Men vi får en liten tjuvsmak av det här faktiskt. Den 19 maj. Då ska man ha visning för ett antal VIP-personer. Och det sker någon sorts nyckelöverlämning också här. Så att den 19 maj verkar det mesta vara på plats faktiskt, även om det finns lite arbete utomhus. Vad tycker du om det här? Det blir bra med en ishall.
Ja, jag säger som Gert Fylking. Äntligen!
Äntligen är den färdig, precis. Det har Tyresöborna väntat länge på det här.
Ja, det är ju verkligen på tiden att den blir klar. Och det har ju såklart varit mycket förseningar och fördyringar som verkligen inte har varit optimalt. Men ja, det är klart, det är utmärkt när den väl blir färdig.
Vi är jätteglada i Centerpartiet. Hoppas att vi lär oss något av den här processen så att vi kan driva lite mer effektiva processer framöver.
Ja, det där var sista var kloka ord. Vad tar man med sig från lärdomarna av detta ishallsprojekt? Jag hoppas att man gör en rigorös analys av det faktiskt. En annan fördel också att de kanske också centrumutveckling äntligen kan gå vidare också. Vi måste gå vidare också nu och avsluta det här programmet. Jag tackar för deltagandet idag. Alla åhörare tack. Har lyssnat på oss på radion och ni tre som varit med i studion. Jag tackar också våran producent här, Andreas, för hjälpen. Tack.
Tack så mycket.
Tack.